Ja 3806, men då ska vi komma ihåg att det är ett väldigt stort mörkertal också, för att alla bostadslösa vet man ju inte om, eller de har inte anmält att de är bostadslösa, kanske bor hos vänner, eller liksom helt enkelt inte finns syns i statistiken, för vi har inte så bra statistik, så det är flera än det, men åtminstone ska vi säga 3800 direkt.
Kanske man upplever att det här är bara tillfälligt, jag behöver inte anmäla mig och på det viset. Eller så är det är förknippat med en viss grad av skam det här att vara utsatt på sätt eller annat.
No, det är det ju faktiskt. Det kan också vara en orsak till att då vissa försöker att inte, för det är en skam att säga att man är bostadslös. Men jag skulle säga att skammen är ju inte deras, det vet vi idag, utan skammen är ju beslutsfattande och liksom, som har fattat beslut om det politik som vi har, som gör att vi har bostadslösa. För vi skulle inte behöva ha en enda bostadslös här, att det här, om man skulle ha den politiska viljan att lösa det.
Jag tänker, för att Finland är väl ett civiliserat och ett empatiskt samhälle, ska vi hoppas. Det borde vara en skamfläck, något som riktigt tär på vårt kollektiva samvete.
No, det borde det vara, men man kan ju säga också så att det är ju en synlig utsatthet, kan man säga, särskilt bostadslösa, då vi talar om hemlösa, alltså sådana som faktiskt har liksom gatan som hem eller trappuppgången och sådana här. Sen finns det ju väldigt många andra som liksom i tillfälliga boende, som sagt, bor hos vänner, släktingar och sådana här, och som kan vara tillfälligt, och där situationen såklart också är väldigt osäker. Ja. Och det mest beklämmande är förstås när det handlar mycket om barn också. Vi vet ju att i Finland idag så ökar barn fattigdomen. Att regeringens politik, så alla de här undersökningar, social- och hälsovårdsministeriet, THL och så vidare, visar ju att barnfattigdomen ökar på grund av den politik som nu just har förts.
Men om jag nu minns rätt, så har inte regeringen ett uttalat mål att de ska avskaffa den här långtidshemlösheten?
No, som sagt, att det är ju inte så många personer sist och slutligen som det rör, så det skulle man kunna nog lösa om man skulle ha den politiska viljan att faktiskt lösa det.
Men den finns alltså inte?
No, man prioriterar andra saker, som till exempel skattesänkningar för de rikaste delen av befolkningen och så vidare. Så att man måste komma ihåg att det handlar ju mycket om fördelningspolitik. Alla de sociala frågorna som vi ser, så handlar mycket om fördelningspolitik. Vad man väljer att prioritera, hur man prioriterar det här gemensamma medlen som vi har.
Du forskar visst på teman som berör det här.
Inte direkt om bostadslöshet, men just frågor kring social rättvisa och mångfald och det här i utbildningen och också i samhället när det gäller utsatta gruppers situation och deras möjligheter att framförallt, eller deras lärprocesser, för deras möjlighet att kunna göra sig hörda om sina situationer. För idag vet vi att de kan ha åsikter, men de lyssnas inte på och de är inte inbjudna oftast eller har möjligheter kanske att kunna framföra sina synsätt när man till exempel planerar områden i städer och så här. De finns där i miljön, men de får inte vara med och liksom fundera på miljön.
Just det. Det finns inte tillräckligt, ska vi säga, tunga påverkare som tar sig an det här, den här, ska vi kalla det en orättvisa?
No, det är ju en orättvisa förstås, och det här, man ska komma ihåg att det handlar väldigt mycket också om idag att det här personer som är bostadslösa, så har ju ökat det antal som alltså inte har drogproblem och inte har liksom det här mentala sjukdomsproblem, utan helt enkelt är bostadslösa på grund av bland annat ekonomiska orsaker, därför att situationen försvåras nu mångfaldigt genom att dels så öka kostnaderna över hela fältet, och dels så medför man medvetet, vår nuvarande Orpo Purra-regering medvetet skär ner också alla stödmöjligheter. Så det betyder att det är liksom ett mångfaldigt tryck på familjer och enskilda som inte har buffert för att kanske klara svåra kriser, fast de är korta.
Ja. Så har vi teknologin som går framåt, AI rationaliserar jobb och många får sparken helt enkelt. Då har man inte några inkomster, så då kan man inte betala hyra.
Det stämmer, och många är bostadslösa, och framförallt riskzonen är ju också, förutom barnfamiljerna naturligtvis, så är ju liksom ensamstående som lever med lön. Och idag så har Finland EUs näst högsta arbetslöshet, helt i motsats till vad regeringen utlovar när den tillträdde. Och det finns risker att vi går om Spanien så att vi är liksom sämsta eleven i klassen där. Och det försvårar möjligheterna. Sjukdomar kan öka kostnaderna för mediciner och så vidare. Så att det här personliga tragedier då på toppen av de här skoningslösa nedkärningarna över hela linjen och de ökade kostnaderna för boende och alla andra levnadskostnader. Så tillsammans så gör det att allt fler hushåll så närmar sig den här gränsen för att riskera att förlora sitt hem av räkningar.
Hårda ord härifrån dig, Peter Edström. Har du nå, är du också lösningsinriktad? Till exempel du ska föreläsa här på ett tema, den synliga utsattheten. Vad kommer man att kunna få höra av dig ikväll?
Jag kommer att ta lite sådana exempel som jag också sitter eftersom jag i mitt jobb också har rört mig väldigt mycket i storstäder. Och vi vet ju att det här är ett problem som är särskilt stort i stora städer dit bostadslöshet ofta koncentreras. Också för att där, dit flyttar också kan man säga bostadslöshet, för därför kan du vara lite mer osynliga och stigmat är kanske mindre att du syns. Men lösning så, som sagt att det är inte en så stor fråga sist, så det är en enormt stor fråga, men det handlar alltså om 3800 där vi har mängder av bostäder som står tomma i Finland här och man diskuterar rivning av bostäder och frågan är alltså hur man väljer att prioritera. Det här tycker jag är en fråga som man kunde prioritera istället för skattesänkningar till den högsta 10% av befolkningen till exempel. Då skulle man snabbt ha den här löst.
Ja. Det finns vissa som säger att marknaden löser allt, men det råder ju också brist på små, billiga bostäder.
Marknaden kan vara en bra dräng, men det är en dålig husbonde. Det har visat att Francis Fukuyama sa efter Berlinmurens fall att vi har nått historiens ändpunkt. Och liksom att det här, att nu, men så är det verkligen inte, att vi ser att marknaden behöver också korrigeringar, för att annars leder den just till stora klyftor i samhället och i klyftornas spår så kommer oro, där kommer våld, där kommer stora andra sociala problem och ökade kostnader. För att vi ska komma ihåg att om man nu tvingar ut personer och familjer som skulle kanske med lite hjälp klara av sitt boende, klara av en sån här mindre kris, så det här kostnaden för att de då sen förlorar istället sitt boende och bli bostadslösa med alla de sociala, kanske också mentala och fysiska problem som kommer, så blir ju kostnaden betydligt högre i slutändan för samhället också.
Just det.
För den som tänker renbart ekonomiskt.
Jag tänkte ställa här frågan att jag har det bra. Varför ska jag bry mig? Varför ska mina skattepengar gå till att hjälpa andra? Jag är riktigt cynisk här nu.
Ja, nu är en sån sak som jag just sa det här, att en orsak till att vad vi har köpt med våra skatter här så är ju faktiskt att vi har det fridfullaste hörnet i världen. Och vi har haft det fridfullaste hörnet i världen. Sverige som var världens mest jämlika land 1980 så är ju det land i OECD där skillnaden har sen ökat snabbast av alla OECD-länder från den nivå. Och i det följden så är alltså Vi får sociala problem och oro som är följd också av klyftor. Vi köper trygghet och lugn och säkerhet, att våra barn kan leka på gården liksom ensamma och så vidare. Det är också som du köper med att vi har ett jämlikt land.
Annars måste lägga pengarna på staket och köpa handeldvapen som är i andra länder.
Ja, och liksom och slutna utrymmen och sån här. Och det ser vi ju redan tecknen på att man gör, men det gör ju inte området tryggare. Utan man ska, det viktiga är ju att liksom agera före. Före helt enkelt.
Ja. Här hade jag nu till sist lite siffror. Vi befinner oss i Vasa och även här så har antalet personer som saknar ett hem ökat. I fjol var det 83 stycken och när det gäller bostadlösa barnfamiljer så är Vasa i topp 3 i landet. Det är väl ingen fjäder i hatten?
Nej, det är verkligen. Man kan säga att det här Vasa stads reklam talar om den lyckligaste staden och det här. För de barnen, 20, som är enligt de uppgifter jag hade, så är det inte en lycklig stad. Och vi ska komma ihåg att Vasa ligger tredje när du ser till antalet. Men om Vasa har 20 barn i bostadslösa familjer och Esbo och Helsingfors har 22-23, så ska vi säga att i förhållande till befolkningen så är ju Vasa skyhög etta. Mm. Det är ju nog på det sättet ett väldigt allvarligt problem för Vasa. Vasa ligger också ganska högt, eller bland de högsta när det gäller i förhållande till befolkningen, också överhuvudtaget bostadslöshet, så ligger Vasa högt. Men just med barn det här och familje bostadslöshet så är situationen alltså markant i Vasa. Vanda, ska vi komma ihåg, fanns inte med i statistiken över bostadslösa familjer. Man räknar inte enligt familjerna där, så de saknas på listan där. De skulle säkert ligga före kanske Vasa med antal, men inte i förhållande till befolkningen förmodligen.
Ja.
Så att skärpning Vasa kan man säga.
Det här uppmärksammas idag den 17 oktober, men kanske det borde uppmärksammas fler dagar om året.
Det är bra att du uppmärksammas en dag, men det ska naturligtvis alltid uppmärksammas. Precis som alla andra sådana frågor så behöver det ju liksom uppmärksammas. Men man behöver en sån här dag för att faktiskt lyfta fram det så att det också kommer i den här allmänna diskussionen. Så jag tycker det är väldigt, väldigt bra att man har en sån här det bostadslösas natt i Finland och i Vasa.
Mm.
Och det här. Men att, som sagt, att problemen försvinner inte med att vi diskuterar det en dag, utan det behöver förstås diskuteras året om.
Ja. Och i huvudbibliotekets dramasal klockan 17 till 20:30 ordnas det alltså ett evenemang här i Vasa, och där har vi bland annat ledande tjänstemän från staden som man kan diskutera med. Och dig också, Peter Edström.
Ja, det stämmer, som sagt. Att, och vad jag har hört så har man faktiskt funderat på att, och liksom planerat på att åtgärda situationen i Vasa. Så det hoppas jag också få höra mer, så att vi också kan få med oss någonting positivt här.
Mm.